Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vänner, vi är fri. Hockeypodcast nummer 364 är här mitt i NHL-tiden när NHL om en vecka flyttar över från Nordamerika till Europa, till Stockholm, till Avicii Arena för en liten avslutning innan gamle Globen ska renoveras. Och på tal om renovering så har du gjort det, Håkan. Du berättade ju förra veckan var det ju om den här besvärliga höftoperationen. Nu har det gått en vecka till. Hur mår du?
Ja, det tar sig, man säger så. Det går bättre och bättre. Va? Jag är faktiskt, jag tror att jag var lite ambitiös ett tag. Så jag fick ett litet tillbakaslag där när jag skulle börja liksom träna redan 2-3 dagar efter jag hade opererat mig. Så det var lite kortsiktigt. Och jag tittade väl inte passet och såg hur, när jag var född och sånt där. Men tror det är lugnt ett tag och nu är jag faktiskt, tycker jag själv, relativt bra fart på benen. Va? Men jag har satt ett rätt långt mål framför mig och det är 3 månader innan jag ska kasta kryckor och sånt där. Så att det blir fortfarande lite rehabilitering och lite haltande sånt där. Men peppar och peppar. Bättre och bättre för vår dag.
Men du, hur är smärtnivån nu?
Ja, nu är jag faktiskt lenbar. Det är inga större problem. Jag drar ner på smärtstillande och sånt där. Så att det är bara det är liksom de här topparna som kommer efter framförallt när man har liksom varit lite för mycket aktivitet kontra det man kanske ska vara. Så att jag måste faktiskt säga det, men första veckan den var inte kul alltså. Jag pratade faktiskt med min kollega Jonte Karlsson som har gått igenom det här också och Jonte sa det att det här var det jävligaste han har varit med om och jag höll med han fullständigt. Ja. Så att man finner varandra där så man kan utbyta lite åsikter och just det här om rehabiliteringen. Det var faktiskt så jävligt trevligt och gjort att han ringde och berättade lite.
Ja, men det är bra om man får lite perspektiv till allting också. Jag kan säga att jag kommer inte vilja byta någon höftkulla. Det blir man väl tvungen till här om några år, Erik. Men vad känner du där nere i Ängelholm angående sådana här smärtor som du och Håkan beskriva?
Nej, jag känner ett bra att Håkan berättar utifrån sårbarhet att smärta även existerar hos honom, och direkt man öppnar dörren och berättar vad som händer bakom fasaden så finns det alltid någon som har upplevt liknande, så vi är aldrig ensamma oavsett vilka smärtor vi genomgår. Det enda jag känner nu är feber, resfeber, vilken vecka vi har framför oss. Du nämnde Avicii Arena där, Toronto för första gången utanför Nordamerika, Ottawa Detroit tror jag på torsdag, sen Detroit Toronto fredag, Minnesota Ottawa lördag och Toronto Minnesota på söndag. Vilka matcher. Och innan dess har vi ju både lördag söndag NHL-matcher. Och sen Eldsjälsgalans jury. Där har jag äran att vara med. Vi ska träffas på måndag. Och sen är det The Journey med Börje Salming. Där du är konferensier, Niklas, på tisdag. Så jag sitter faktiskt här i Ängelholm. Och redan nu börjar packa Latchulajba-väskorna.
Ja, vad har du i de väskorna, Erik?
Ja, du vet, jag har allt. Men Yvonne, hon är ju strukturdrottning. Hon försöker lära mig hur man packar smartare. Jag måste konsultera henne på allvar nu. Hon brukar bara tipsa mig lite flyktigt. Men jag kan ju inte komma med 7 väskor till Avicii Arena. Jag har inte plats med det mellan båsen. Så att nu ska jag få ner allting i 2 väskor. Hur det nu ska gå till.
Ja, det blir ju oerhört intressant att följa det där. Men det är en häftig vecka, precis som du säger. Att Toronto kommer hit kittlar ju lite extra också. Och tanke på Toronto, det händer ju andra grejer där också, Håkan. Kungen ska ju adlas ordentligt. Henrik Lundqvist tänker jag på.
Ja, du tänkte på Henrik, King Henrik.
Yep. Ja, det är ju... och i Hall of Fame.
Han är ju då inne invald i Hall of Fame där. Ja. Jag såg han med att plocka fram benskydden nu, för det är ju sedvanliga aktiviteter i samband med den utmärkelsen också, med kändismatcher och eller kändismatcher och hockeymatcher med gamla stjärnor och liknande som fyller tillvaron lite. Så att det är ju en enda stor klassträff det där, va? Och jag missunnar honom inte något alls där, för att som sagt, vad den killen har gått igenom för att komma till Hockey Hall of Fame, det har nog varit både smärta och väldigt mycket hjärta på vägen fram, för att som sagt, den långa och innehållsrika karriären, det är, på något vis är det lite plåster på såren att han inte fick den där Stanley Cup-bucklan, att han då ändå blev invald i Hockey Hall of Fame.
Ja, och snabbt har det gått också, känns det som, Erik. Min känsla är att du nyligen var i Göteborg när vi blev ditlurade av Henke, när han skulle berätta lite om status och hur det skulle bli under kommande säsong. Kommer du ihåg det? Du fick åka till Skandinavium. Känns som igår.
Ja, det gör det. Den resan, det var varmt i Göteborg. Tåget upp från Ängelholm, och du kunde inte, och Jonathan och Erika var också, hade fått förhinder, så då kom emergency backup reporter Bulten dit. Men det var ju speciellt. Han hade som sagt gjort en sista kroppsfint och lurat alla, inklusive Niklas Ide, som trodde att vi skulle få exklusiva intervjuer med honom. Men han ville bara berätta att han, hjärtat sa det stopp, den här passionen som har drivit honom, den här elden innanför bröstet som har gjort honom till världens bästa målvakt under en säsong 2012 där. Sen då vann han ju Vezina Trophy, och sen har han ju varit i diskussioner många andra gånger. Det är ju Sveriges främste burväktare genom tiderna som ska hyllas då, Hockey Hall of Fame. Han blir den åttonde svensken genom tiderna. Senast var det ju bröderna Sedin och Daniel Alfredsson, och innan dess så är det ju legendarna Salming, Sundin, Forsberg och Lidström som också invadas. Så det är en exklusiv skara, men alltid när man träffar honom slås man av vilken otrolig karisma och klokskap. Det är så mycket visdom i bägge de där bröderna, Henrik och Joel. Och Joel kommer såklart också vara på plats. Det är flera dagars ceremoni med en legendarmatch som Håkan pratade om också. Och sen då måndag den 13, då kommer alla de här talen. Och, ja, jag längtar till att få se honom hyllas, för det är välförtjänt. Och som du säger, det har gått snabbt. Det är så här first ballot. Direkt han har chansen att bli invald, så blir han invald. Så att välförtjänt på alla sätt.
Ja, men hur tänker du kring det, Håkan? Hur givet kändes det där att Henke skulle komma in i det här kända och verkligen värdefulla sällskapet som är det? Det är alltså åttonde svensken. Ni vet vilka det är, va?
Ja, jag vet inte. Jag sa ju det nyss, men Salming, Sundin, Forsberg, Lidström, Henrik Sedin, Daniel Alfredsson, Henrik Lundqvist nu då.
Ja, det är bra. Det är jag som har ny mikrofon. Du tvingade mig att köpa nya lurar, Erik. Jag håller på att installera dem här, men nu är jag med här.
Jaha, okej. Okay. Jag tänkte, fan, är jag i Twilight Zone? Drömde om att jag sa det där.
Nej, det är bra. Man kan upprepa de där namnen flera gånger. Men hur givet kändes det, Håkan, att han skulle in där?
Ja, det var inte sådär 100 direkt att man var glaskrav på att det skulle hända. Då har ju först de här gränserna för att du ska ha varit pensionerad så att säga ett antal år och får du bli valbar. Och sen så är det ju rätt så bra konkurrens. Det finns en hel del linjer som inte är med där, som man egentligen, när man får höra att de inte är med, så säger alla, va? Är inte han med? Så, att det är inte så himla glasklart. Och det är klart att det är en övervikt av kanadensare, så kommer amerikaner, och sen i tredje hand så börjar europeerna droppa in rätt så bra. Så att det finns konkurrens verkligen på de platserna. För det är väl, är det fyra aktiva per år och två ledare där, va? Som
sagt, jag tror det.
Då förstår du själv att det är ett nålsöga att komma igenom även i de jury-sammanträdena. För det är ju jury som sitter och tittar på alla de här namnen, sorterar ut dem och registrerar och ser vilka som är möjliga att komma vidare och sånt där. Och så till slut så blir det några frågor som blir utvalda. Många är kallade, få är utvalda.
Men om man bara, vi har ju pratat om det tidigare när han bekräftade att han skulle lägga målvaktshjälmen på hyllan, Henrik Lundqvist. Men vilket är ditt främsta Henke-minne, Håkan?
Ja, det måste ju vara OS-guld 2006, va? För att på något mäster så vi kallar det ju generationer, i och med att det var ju mitt emellan egentligen två generationer där. En som klev av och som gjorde sitt sista, nästa som kom och tog det här vidare. Men just det ögonblicket, just den matchen och just kanske den räddningen som han gör i slutsekunderna som gör att gulden går till Kronor, va? Det måste man väl säga, det är ett enda minnen om att få plocka fram, så skulle vi ha pinpointat det i alla fall.
Är det samma för dig, Erik?
Det är top of mind, den här räddningen på Jokinen där bara med någon sekund kvar av matchen. Han fläker ut klubbhandsken och lyckas rädda. Och det är så symboliskt för honom som tävlade på varenda puck, oavsett om det var träning eller match. Men sen, jag har också de här minnena när han kom upp i Frölunda och var så ruskigt bra. Alltså han var ju så aggressiv, spelade så långt ut, och sen med Benoit Allaire där, målvaktstränaren i Rangers, så drog han tillbaka truppen och blev kungen på mållinjen, spelade ju längst in av alla målvakter och hade korta vägar över, reaktionssnabb, som jag sa 2012 när han vann Vessina, finalen 2014 då mot LA, ja. Kings, det är också ett fint minne. Men sen att han tillsammans med brorsan Joel fick på något sätt avrunda karriären och med ett vackert slut när de fick vinna VM-guldet tillsammans 2017. Så det finns så många minnen, men det största är ju ändå OS-guldet där 2006, tycker jag också.
Ja, men jag landar, jag ser bara de där bilderna framför mig också. Han och Joel står där med VM-bucklan, men också det här när William Nylander åker in direkt efter de har vunnit straffläggningen mot Kanada, var det väl, i Tyskland?
Ja.
Och William bara hoppa på Henke. Den tog ju rätt ordentligt den smällen nu när man har hört storyn bakom allting också. Men det är härliga bilder och hela den där gruppen med William Nylander. Det var väl, jag undrar om inte Landeskog var med då också.
Landeskog var med då också. Eddie Leck var sån här flygande reporter. Och
ja, det var han.
Glimten i ögat och gjorde intervjuer så att säga bakom kulisserna. Och återigen var det ju, Niklas Bäckström var ju med och Oliver Ekman Larsson. Och det var ett Viktor Hedman, alltså.
Vilket lag.
Superlag. Ja. Får jag bara koppla på en grej som Håkan var inne på, att de som väljs in nu då, det är Lundqvist, det är Barrasso och Vernon. Det är två andra målvakter också som kommer långt efter de avslutar karriärerna. Pierre Turgeron och Caroline Ouellette. Det är spelarna. Och sen är det då Ken Hitchcock och Pierre Lacroix. Så det är de som ska in då i Hockey Hall of Fame 2023.
Ja, är de väl värda också. Vilka var de där som var invalda sedan tidigare, Erik? Jag skojar med.
Jag tänkte att jag säga det en gång till. Jag låg och tränade på det igår kväll och Jonta sa i soffan, grabben frågade, varför sitter du och rabblar dem? Jag tror jag kommer få den frågan av JD imorgon.
Ja, du vet, läxbehör, vet man. Det gäller bara att pränta in allting som man har det sen. Men det är lite efter, Börje Salming var först in, Mats Sundin var tvåa. Och de är ju synonyma med Toronto, i Toronto som alltså kommer till Stockholm nästa vecka då för två matcher för deras del. Det är fyra matcher i följd, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det kommer ju bli en riktig, riktig höjdare. Och de är ju först ut också med Ottawa, Detroit, och sen så har de ju jättemötet på fredag då med Detroit mot Toronto. Håkan, vad känner du inför det här som ska ske?
Ja, men det är lite tillförsikt, va, för att dels så tycker jag att det är bra lag, inte kanske geografiskt spritt, men man tycker man från MRM då, som alltid väldigt skickliga marknadsföringsmässigt, att hitta rätt lag för rätt tidpunkt. Vi ser ju Detroit, de är väldigt mycket svenskansnyttig, men även i Tyskland, Tjeckien och andra länder här i Europa. Ottawa vet vi också har den ungefär samma spridning egentligen på nationaliteterna. Toronto är ett lag som drar folk var de än kommer. Alltså det är ju det lag som alltid har följt på sina bortamatcher också, för att det är så mycket kanadensare som knyter Toronto till sitt bröst där. Så att och som sagt, Minnesota har lite egna kopplingar till mig, i och med att jag bor i Norge, Mats, där, och jag har en svägerska som kommer från Minnesota och ska åka över och titta på dem till exempel. Så att det kommer att bli en rätt stor samling folk som är supporter, riktiga hockeysupporter, för att det är, tror jag, väldigt viktigt den här tillfället. När det är så mycket folk och så mycket publik som ska matcherna. att det blir bra stämning. Det finns en tendens i de här matcherna som kommer enstaka, en, två, att de blir uppköpta av företag, att det blir slipsar, att det blir dyra luncher och allting i samma. Så att det blir liksom lite hockeyfolk som är på läktarna. Men jag tror faktiskt att spridningen på antal matcher, lagen, kopplingar till runt Europa och runt omkring här i närmiljön också, gör att vi kommer få ha mycket hockeysupporter på läktarna. Och det tror jag kommer följa där. Och sen är det fyra väldigt bra lag som har dessutom för tillfället bra form. Så jag tycker det här känns som att det kan bli den bästa samlingen hittills av nollmatcher.
Ja, men vi minns ju, vi såg det på väldigt nära Ali-Erik senast när Tampa var här och mötte Dahlins Buffalo. Då upplevde man ändå att det var bättre tryck runt om, eller vad kände du?
Ja, det var det. Det var bättre tryck då än vad det var i Skandinavien, om du minns, när det var Devils mot McDavid's Edmonton. Då blev det inte något riktigt tryck. Det var långa köer utanför. Det var svårt för folk att komma in, vill jag minnas då. Men jag hoppas också att Håkan, jag tror halvt förhoppningsfullt, och att det verkligen blir lite tryck på läktarna, att det blir stämning, för att det är också att jag känner resfeber att få se världens bästa spelare, som många av de här är. Alltså det är ju absoluta eliten av eliten. Vi står ju ofta och säger wow där mellan båsen. Nivån på skickligheten, både passningar, mottagningar, skott. Det är ju några nivåer till mot för vad vi ser i andra ligor. Så dels stämningen på läktarna. Det är ganska, jag var inne och tittade hur mycket biljetter som har sålt. Vissa matcher är ju helt slutsålda. Det finns ett fåtal biljetter kvar till två av matcherna. Så det kommer bli bra beläggning, och jag hoppas att de är fryntliga och glada så att de orkar och klappa och heja lite också.
Men om man bara tar och tittar på de här lagen, och du var inne på Minnesota, om du bara ger en liten bild av Minnesota och Toronto, Håkan, vad får man fram?
Ja, det är två helt olika lag skulle jag vilja säga. Toronto som är inte bara så att säga störst och bäst och på många sätt symboliserar kanadensisk ishockey för de flesta supportrarna. Det är inte helt av en anledning som man kanske tänker mer på Toronto, the Maple Leafs så säga, lönnlövet, än man kanske tänker på Kanada som hockeynation generellt med lönnlövet. Och det tror jag liksom man måste respektera, att det här är den största klubben så säga, som egentligen är oftast ute och representerar kanadensisk ishockey. Och med Matthews, Nylander, Marner, Tavares, ett antal, vilket vi kallar det, ultra-offensiva spelare, så är ju de som ser egentligen på något vänster väldigt, väldigt framtunga, offensiva och spelskickliga. Va? Så att de är ju då underhållningsmässigt kanske det mest spännande laget. Och sen har du då ett Minnesota som kanske är mera, ja, de är lite gråare. Tror jag, för de som inte är riktigt initierade och följer laget. Så att de i sin tur har de här Boldy, Kaprizov, Zuccarello, Hartman, Brodin, Eriksson, Ek, som nu så att säga är väldigt habila spelare och spelar en bra hockey. Men generellt så tror jag alltså den mest kända personen i Minnesota, det är Bill Guerin, deras general manager, som kanske är den mest som vi kallar det, framgångsrika av dem hela. Men det är två vitt skilda lag som appellerar till olika typer av ishockeypersonligheter i ishockeysupportrar. Men framförallt är det två väldigt skickliga lag. Nu vann ju Minnesota natt, så de är på väg liksom att komma ikapp lite efter en sen start. Men som sagt, Toronto, jag kan inte tänka mig att det finns en biljett kvar. Och de gick nog fort i dragsuget direkt när de släpptes. För att Toronto är ju på något vänster ett av de två flaggskeppen i NHL-skrivna påstånd.
Och nu har faktiskt Niklas dator startats om, Håkan. Tack för väldigt fint svar. Är det någonting mer du vill tillägga runt de här två lagen? Jag tänkte vi skulle dra de tre största stjärnorna tillsammans sen. Men
det kan vi vänta med en stund. Men jag tror att det är rätt viktigt liksom att poängtera lite. För att det är som sagt, spelsystemet, tabelläger och allting. Det där är inte så lätt kanske för alla som är då varannan dag supporter och tittar på NHL vid vissa tillfällen som det här då, så att Men alltså Toronto är ju ett lag som är extremt offensiv och har börjat väldigt bra på den här säsongen. Och sen har man då så att säga Matthews och kanske Nylander, ska vi säga, som de två ledande stjärnorna för tillfället. Men tittar man då på Minnesota, som vi kanske då beskrev som lite gråare, men alltså om du tittar på Kaprizov och i viss fall Zuccarello och Mats också, så det är också två stycken av de mest underhållande spelartyperna på det sättet. De är ju inte de här stabila, kanadensiska, hårt arbetande, tunga typerna som finns. Utan där, det är ju kanske några av ishockeyvärldens mest tekniska och ska vi säga, mest underfundiga spelare som har liksom en verktygslåda som är enormt stor och kan hitta på både det ena och det andra för att överraska både motståndare och oss på läktaren. Så att jag tror som sagt att det perspektivet är de där två lagen väldigt spännande. Och så kan ju du fylla i med Ottawa och Detroit, för de var ju liknande typer i tycker jag i sina lag dessutom.
Jag skulle säga det att du flaggar ju för söndagens match. Det kommer ju bli ett fyrverkeri, offensiv sprängkraft där när vi får se Toronto mot Minnesota. Just den här kreativiteten med pucken i bägge lagen. Men går vi tillbaka och kikar redan på torsdagen då när Detroit möter Ottawa. Det är ju faktiskt också väldigt skickliga offensiva spelare i bägge de lagen. Vi har ju den här nykomponerade toppkedjan i Detroit med DeBrincat som inhämtades just från Ottawa. Som spelar med Larkin och Raymond i första kedjan i Detroit och gör det väldigt bra. Och så den tyska backen, härföraren Moritz Seider där bakom. Väldigt många svenskar tyvärr har ju startat i farmarligan. Jonathan Bergen har varit uppe och spelat två matcher, men sen är det ett helt koppel av svenskar som är nere i AHL och förkovrar sig där. Många oslipade diamanter. Går vi över på Ottawa så är det ju Brady Tkachuk, kaptenen som leder laget tillsammans med Claude Giroux och Tim Stützle, en annan tysk. De har gjort 11 poäng var och sen är det Tarasenko, nyförvärvet, precis där bakom. Och Kycklen också, backen, väldigt, väldigt bra offensivt. Annars har ju Ottawa präglats ganska mycket vad som hänt vid sidan om Håkan med Michael Andlau och den här nya ägaren som får ta konsekvensen av lite dåliga beslut av bland annat Pierre Dorion då som fick sparken här för några dagar sedan, general managern, eftersom jag vet inte, vi ska kanske dra bara lite kort att när
ja, vi kan vänta med det, Henrik, tycker jag.
Ja, vi väntar med det.
Ja, för jag har en liten vi kommer till ett litet punkt senare där jag ska dra upp det här, för här är, jag tror jag är lite större än bara liksom rör Ottawa tyvärr, så att det kan ta. Men jag kan ju leda det hela in på det och säga att det är rätt spännande. Vi pratar om de här nya personer som är i laget, var de kommer från och liknande. Men vi har ju faktiskt de två kanske tillsammans med Dreisaitl, den största tyska spelarna nu i modern tid, som kommer när deras karriär var slut, kanske var de bästa, Stützle och Seider. Uppfostrade i varsin del av Tyskland, byggts i landslagen, ungdomslandslagen och allting. De har ju varit fantastiskt skickliga och gått steg för steg för steg. Jag skulle vilja säga, Brady Tkachuk, ja, hjärta, kanske inte hjärnan i laget, va? Utan den som är härförare nu och som på något vänster tack vare just Giroud har lärt sig mycket om hockey, det är ju Tim Stützle. Det är en enorm speedkula, tekniker, spelförare och allting sånt där. Och en helt annan typ av spelare än Brady Tkachuk. Så att jag tycker just kampen mellan Seider och Stützle, den kan bli väldigt spännande tycker jag på just internt i den matchen då, så att säga. Och framförallt de andra tyska supporter som jag tror kommer komma och se den matchen.
Ja, vad bra, för jag och Tobbe Dahlberg kommenterade den matchen för någon vecka sedan när de möttes senast. När det var just Seider mot Stützle hela tiden i kampdueller. Och den gången så gick Detroit vinnande ur matchen resultatmässigt, men också Seider avväpnade Stützle så många gånger, så det blir en sån här match i matchen som verkligen ska bli roligt att följa. Och glädjande till alla våra hockeyvänner så kan vi nu välkomna Niklas Gide tillbaka in i podcasten.
Ja, visst är det underbart, jag har lyssnat lite på Seider. Jag älskar när du säger Seider, Erik. Det är ju så att jag är nästan statligt anställd av via Play, och då har de sådana uppdateringar på datorn och man kan inte göra någonting åt det, utan datorn bara stängs av. Så att jag såg på tiden här, shit, så alltså jag kommer bli utkastad nu. Men nu är jag tillbaka. Och jag kommer ihåg när det blev brandlarm en gång när jag och Valentina körde podden och du och Rickard Wallin satt på Skype och tog över.
Ja, det är faktiskt ett av... Det var ett jobbigt, för vi fortsatte ju prata en halvtimme och hade sån otroligt bra tugg, tyckte jag och Rickard. Men då visade sig att du hade tryckt på stoppknappen innan du sprang ut genom branddörren. Så att det är ingen annan än jag och Rickard fick njuta av det samtalet. Men jag hoppas att Håkan och jag hördes nu.
Ja, det har ni garanterat gjort där. Det ska bandas allting, så att det är ju helt underbart. Det är väl lite så här det ska vara i en podcast. Allting kan hända. Vi har gjort sådana sändningar, du och jag, Håkan. Vi har suttit i tv och strömmen har gått på Ringvägen. Men finns det någon sån här reservström? Men den är inte så stark, så vi har fått lysa upp med mobiltelefoner för att vi ska kunna se vilka namn vi ska säga. Kommer du
ihåg det? Ja, det var det mitt i natten dessutom. Alltså, det var ju liksom, det var inte så många som kunde ringa direkt och säga vad som hände. Va? För det var inga i huset vårt där. Och vi sitter ju längst i källaren. Så det var lite spännande. Det var lite ungefär som på... Ja, den här klassiken har vi berättat när vi hade 1991, vi var ju på VM-final och vi fick ett bildavbrott ifrån finalen i där i matchen. Och alla började undra vad bildbrottet kom av, och man söker från Stockholm och vi sökte från Åbo och så liksom kollade om ledningen digitalt om var brottet är, och så fick de besked om att bildbrottet var i Åbo, alltså precis där vi hade vår studio.
Jaha.
Vilket vi kunde inte kolla, så att en av teknikerna, han följde kabeln. Alltså, han drog kabeln i handen och gick då meter för meter och meter. Och så plötsligt kom det in en annan kille som hade varit utanför och rökt. Och så sa han, hörni, häng med, så jag tror vad bildbrottet är. Då låg det för en finne och sov i parabolen som han liksom skickade upp bilder. För den var varm och skön. Och de har tagit bildbrott i hela Sverige. Så att, det kan hända lite både på studiolag och på poddstudios.
Ja, 1991. Vilka tider. Det blev ett fint guld där också.
Ja, det var det. Det var det. Ja.
Och då har Sundin rullat precis.
Ja, Sudden då. Ja, men det är härligt. Erik, visst hade du en grej till om åtta, va?
Jag och Håkan satt och diskuterade. Det har ju hänt mycket utanför isen. Och direktören ville ta det senare i podcasten. Är det nu, Håkan, eller ska vi vänta?
Nej, vi kan vänta lite till, för jag tycker att vi kan gå igenom de här lagen om vi inte har gjort det redan, som sagt. För åtta, som sagt, rent sportsligt sett så har åttarna, det enda problemet egentligen för tillfället, det är väl så att säga väldigt hög cap hit, och sen så har man Thomas Chabot skadan som är kanske deras drivande back då. Så att det är väl det som de har, utan det är ju utomsargliga problem som är kanske deras största problem nu, och det har de ju varit förut också.
Ja, för att Ottawa som ju jobbar på, vi hade ju rätt höga förväntningar på de här säsongen, men inledningen, alltså där spelmässigt har det sett okej ut ibland, men de kämpar ju på där nere i botten av sin division, Erik. Slutspel Ottawa, känns inte så troligt, eller?
Ja, de har ju en tydlig målsättning att de ska till slutspel, och just den här turbulensen som har blivit utanför med sparkad GM nu, Pierre Dorian, de fick ett straff att de... Vi kan prata mer om det, att de inte första runda bort ett val närmsta åren. Men de har inte fått ihop försvarsspelet, och mycket är ju på grund av att Chabot bara har kunnat spela 7 matcher, och Sob också, en annan stabil back, har bara spelat 4 matcher. Så de här backbortfallen har gjort att försvarsspelet har blivit lidande, och Korpisalo 90,2, Anton Forsberg 86,2. Målvaktsspelet har ju inte heller varit på den nivå som behövs för att bli stabila. Vi har pratat det när det gäller Edmonton också till exempel, men Ottawas offensiv kommer vi i alla fall få njuta av i Avicii Arena. Vi pratar just om det, vilka sprängkraft lagen har i offensiven. Toronto med sina stjärnor, även Minnesota, Detroit med toppkedjan Larkin, Raymond DeBrincat och även då Senators. Alla lag har ju potenta offensiver som vi ska få ta del av.
Ja, det blir en offensiv flärd. Om jag är så där lite elak mot er och tvingar er att ranka de tre största stjärnorna som kommer till Avicii Arena nästa vecka, hur låter det då, direktören?
Ja, jag är rätt så klar över att det är tre offensiva pjäser. Matthews, den största av dem, så jag har ett enormt track record när det gäller mål och bra prestationer. Har ju, jag tror han är 7 säsonger i NHL. Jag tror han aldrig varit under. Han har varit under 40 mål 2 gånger och en gång över 60, så att säga. Så det här, det är kanske en av de, tillsammans med McDavid, den bästa offensiva pjäsen. Och Kyle Seitel också, får vi lägga in där. Och på samma sätt alltså, i Minnesota, Kaprizov kom ju in då som en dyrveder en och en dag. Hade väl en liten svacka kan man väl säga i fjol då. Men han och då framförallt då, Mats Zuccarello där och Hartman nu för sig har ju bildat en kanonbra formation. Men just det liksom, hela hans register, vad han kan, Kaprizov, är ju bara i sig en anledning till att köpa en trevlighet till en sån här match. Han är enormt skicklig. Och sen måste jag faktiskt säga så att uppsidan på Tim Stützle och det han presterar nu för tillfället, hans utvecklingskurva, gör att jag tycker att han är en av de tre mest sevärda spelarna. Du kan titta på Larkin och kanske för tillfället en större del i Detroit där Stützle har i 8 för tillfället. Men för blotta ögat och få se hans skridskoåkning, puck, transport, passningsmöjligheter, finurlighet. Så tittar jag hellre på Stützle än på Larkin för tillfället, i alla fall som Matthews, Kaprizov, Stützle. Där är mina tre SEO-karmen.
Ja, så då Stützle för William Nylander?
Ja, det har jag faktiskt. Jag tycker att William har blivit jäkligt effektiv, väldigt skicklig, kanske inte riktigt han liksom är rätt spjutspetsig, utan har liksom utveckling och samarbete med Matthews här på något vänster, så att de har sina roller rätt så fixa. Vilket innebär att jag tycker något på något vänster, så jag tycker Stützle är mer spännande än William. William är kanske bättre och mer en lagspelare som han har underordnat sig nu i den rollen som han har och gör det fantastiskt bra. Men jag gillar Stützle.
Det blir en kul fight att följa det också då. Första matchen 8 var mot Detroit, när det blir Stützle mot Seider. Jag gissar att du kanske smyger in Nylander på din topp 3-lista, Erik.
Mm, ja, självklart. Torontos just nu bästa spelare, William Nylander. Han är med på min lista, men annars de största stjärnorna. Jag gottar mig åt att titta, och det finns faktiskt en hel del stjärnor. Men de absolut största för mig, det är Matthews, Marner och Nylander. Det är tre Toronto-spelare. Men jag skulle också vilja få in Kaprizov, årets rookie, när han kom då som plus 20-åring för några år sedan. Han hade ju spelat seniorhockey länge. Just hans artister i höftöppningar. Det ska vi njuta av. Larkins fart. Claude Giroux, spelgeniet i Ottawa. Han som har gjort näst flest assist på 10-talet bakom Niklas Bäckström. Är ju också en sån. Men sen droppar jag några namn bara. Stützle, Zuccarello, Brady Tkachuk, Tavares, Marc-André Fleury och faktiskt Joel Eriksson Ek som toppar Minnesotas interna poängliga. Så att det finns gott om offensiva stjärnor. Både jag och Håkan fastnar ju för dem, men vi kan väl enas om att Auston Matthews är den största stjärnan som flyger över Atlanten.
Ja, och det blir ett nytt koncept då med 4 matcher på 4 dagar. Inleder alltså på torsdagen med 8 mot Detroit och sen går det vidare på fredag. Det är också nedsläpp strax efter 20.00 med Detroit-Toronto, Original Six-möte. Och sen på lördagen så är det tidigare start, det är väl 17.00 om inte jag minns fel. 8 mot Minnesota och så avslutar allt på söndag med Minnesota mot Toronto. Det kan bli hur häftigt som helst. Allting på Viaplay, ni kommer även kunna kolla det på TV6 och TV10. Ska vi stanna kvar lite i NHL-världen? Så hade vi ju NHL-studio i söndags, var det väl Erik, när vi satt och pratade om Edmonton som ju är i en prekär situation. Och du gjorde en ordentlig analys av målvaktssituationen och undrade hur de kunde ge Campbell det där kontraktet som de gjorde. Nu har det en sak, eller?
Ja, det har det. Ken Holland, GM:en där i Edmonton, satte upp honom på waivers. Och det var ingen som plockade upp honom. Så att han är nu nere i farmalaget Bakersfield, och då får vi se Calvin Picard gå motsatt väg. Men jag både vad man ser deras agerande i målet, och så tittar jag på underliggande siffror, bland annat goal saved above expected, alltså förväntade mål som man har räddat av de situationer man har utsatts för per 60 minuter enligt Moneypack då. Och där har Jeff Skinner just nu, han har släppt in 7 mål fler än förväntat på de matcher han har stått. Och Jack Campbell släpper in 1 mål i snitt per match. Så bägge de här målvakterna, både Skinner och Campbell, släpper in 1 mål mer än förväntat varje match. Och då ska man säga att de bästa målvakterna i ligan, Swayman och Thatcher Demko och några till, de räddar ungefär 1,5 mål per match åt sitt lag. Så det går ju inte att ha den typen av målvaktsspel. Det var det jag var väldigt kritisk mot. Och att de skrev det här kontraktet, 5 miljoner dollar per år gånger 5 år med Jack Campbell, det var ju en jättechansning som inte alls har gått hem. Han var ju duktig där i Toronto under grundserien, men så hade han ett svagt slutspel, slutade han med. Och sen så tog Edmonton och värvade honom, och nu får de tyvärr då betala priset där laget går i kräftgång. Men det går ju inte att ha målvakter som räddar 86% av skotten. Alltså det är ju, det säger ju sig själv. Men nu blir det intressant. Picard som har spelat bra i farmarligan, 4 matcher, 93,9%, 31-åringen, han är ju sådär som gör det, men som har varit runt lite grann. Nu ska då han komma upp och försöka ge laget någonting att tro på. Och lite grann, som jag måste säga, va, rädda bara det du ska. Alltså han behöver inte vara någon superstjärna i målet som Thatcher Demko eller Linus Ullmark. Men han behöver bara rädda de puckar han ska för att inge lite stabilitet och trygghet där bak. Men väldigt intressant läge i Edmonton, som var hypade och liksom tippade att kanske gå hela vägen nu. De är långt, långt ifrån slutspel och ja, de kämpar i motvind.
Får fråga den. Alltså, expected goals. Vad utgår man ifrån då? Alltså, expected, den här matchen så förväntas du egentligen i vanliga fall släppa in 2 mål, men du släppte in 3. Jag har aldrig riktigt förstått den där. Vad utgår från? Vad har man förväntat sig att de ska släppa in? Hur många?
Nej, men de tittar ju på de situationer, alltså de förväntade expected goals på det man utsätts för, så att säga. Och det här är alltså goals saved above expected, alltså mål som har räddats över förväntan utifrån de situationer som de har utsatts för. Och det där blir ju, och det är Moneypack som gör det. Det finns ju flera, men de är, vad jag tycker i alla fall, bra. Men sen är det ju, det är ju ingen exakt vetenskap, men det är i alla fall en fingervisning åt det håll. Men det som är spännande är ju att när man tittar på dem, ja, kör du.
Jag satt och såg faktiskt de mot Vancouver här senast i första period. Jag tror de ledde skotten med 19-4 Edmonton. Hade en offensiv som var helt otrolig, va? Och det stod 1-1. Och sen bara rasade det helt plötsligt. Då kom Vancouver i kapp och sådär. Så att det där är alltid liksom, när jag såg skottstatsningen så tänkte jag, herregud, vad är det här? De är ju inte ute i zon igen, så Vancouver. Och sen bara radade de upp en fantastisk hockey, och hela Edmonton bara rasade ihop som ett riktigt korthus. Alltså det var nästan genant att se hur uppgivet det var på de mesta. Det kändes inte som att alla mål, kanske de 3, 4, 5 sista målen var lite sådär snabbt hämta. Så att Blotchells sätts helst också att den stackaren där bak, han kanske är utlösande faktorn till att de spelar dåligt, men han får ta mycket skit också för att de andra inte gör riktigt.
Ja, precis. Det där blir sådär, vad är hönan och vad är ägget? Det blir att, som vi har pratat om, en bra, stabil målvakt inger förtroende till utespelarna som då verkligen vågar spela på ett sätt med självförtroende, och här blir det precis tvärtom. Så att det är ju, men som sagt, det är ju sällan man hör spelare som Mattias Ekholm och Conor McDavid med flera även säga att vi har varit dåliga på alla positioner, både forwards, backar och målvakter. Ofta brukar man ju likt Scotty Bowman skydda målvakterna så länge det bara går. Detroits legendariska coach på 90-talet som skyddade Chris Osgood när han fick utstå massa kritik i media.
Ja, men, Edmonton har haft ett fantastiskt powerplay genom åren. Det, liksom, det var ju det de levde på hela förra året. De har ju inte alls de siffrorna, varken i PP eller BP och play nu. Så att det, tittar man bara på det där så är det kanske dels det större anledningen att de inte vinner matcher. För att de egentligen inte är så effektiva i offensiven. Sen blir det kanske då så att säga, väldigt tydligt att defensiven är det som kanske är enklast att göra något åt genom att skicka Martin Keeper. För att det är en etta som lägger ansvar på den saxar. Men det är nog mer i Edmonton en målvaktsspelare som behövs åtgärdas.
Ja, det är det. Men kollar man på PDO, alltså effektivitet, 93,8%, det är jättelågt. Normalt ligger det där runt 100 när man summerar säsongen. De har 7,7 i skotteffektivitet, vilket är lägre än vad de har normalt. De brukar vara uppe, upp mot 10 typ Edmonton. Och sen deras räddningsprocent då är ju 86%. Och det är ju i botten av ligan. Så mycket behöver förbättras där i Edmonton, men urväktarnas insatser är ju definitivt en.
Ja,
något tillägga, Niklas?
5 poäng har de spelat in så här långt då Edmonton. De har vunnit en hemmamatch så här långt. Och Ekholm var ju inne på det också och sa det att det här värsta staten har varit med om. Och det är klart att någonting måste ju hända i Edmonton. Jag tycker inte det är kul när det händer någonting, att någon flyttas. Men nu att man gjorde så här med Campbell. Annars är det alltid tränarna som hamnar i blickfånget. Att man skickar iväg tränaren, sportchefen som är hemma i Sverige, sitter kvar och tränaren får ta allting. Här skruvar man ju lite på det. Det känns ju som att Woodcroft får sitta kvar ett tag till. Vi får se hur det blir med den där frågan. Ett lag som tar ännu färre poäng än Edmonton som är bakom dem. De kanske ska vara glada för Oilers att vi har Sharks i den divisionen också. För deras sätt att agera där ute. Nu vann de igenom matchen natten till idag när vi spelar in det här. De har 3 poäng så här långt. De har förlorat 2 matcher med 2-siffrigt. Är vi på väg att se ett av de sämsta NHL-lagen någonsin, Håkan?
Ja, det tycker jag det ser ut som faktiskt. För att jag såg faktiskt i morse matchen av vann helt plötsligt. Nils Simpel Eklund där fick in ett bra powerplay-mål där som besegrade, gjorde att de vann sin match då för första gången här. Men tittar du på laget, tittar du på spelarna, spelare för spelare, tittar du på hur de har byggt laget och sen... Det var ju att inne på det för att skinna i båset där. Det är inte riktigt den... Han ser ut som att han har sålt smöret och tappat pengarna hela tiden. Även när de vann tidigare. Va? Och nu när de förlorar så mycket så blir det ju ytterligare liksom ett påslag av den. Det känns som att han liksom är tung. Han liksom lägger en sordi över stämningen också. Det kan jag förstå. Men alltså bankspelet som Erik Karlsson hade där förra året, det gjorde nog en hel del nytta. För nu har du inte många backpjäser som har varken den möjligheten att slå passningar eller ta fram pucken i banan eller överhuvudtaget. Har den där självförtroendet att lyfta andra spelare och göra dem bättre. Och då har Hurtel och andra spelare i ledande kontrollen där i skadade. Så det, liksom, det ser jäkligt tunt ut. Och jag tror inte att man har mer i farmalaget att lyfta upp, inte för att... Det har man ju redan egentligen gjort till den här säsongen för att just ha en ombyggnad. Det här, jag sa att det fanns korthus i olika klubbar, men det här har redan rasat, det här korthuset. Nu måste de börja rädda stumparna som finns kvar, som sagt. Och då, jag tror inte det finns många att trada. Jag tror inte det finns många spelare som vill bli tradade till CLC-M. Så att de är i en definitivt bekymmer och har en stor risk för att bli det sämsta resultatet i modern tid igen, det tror jag.
56 insläppta på 12 matcher och jag var ju lite kaxig för några avsnitt sedan och sa att ja, men varenda lag i NHL hade vunnit SHL ganska bekvämt. Kanske ligger lite risigt till Erik, eller?
Ja, men om du minns så var jag lite frågande till det eftersom jag sa att alltså, det beror på om det är liten eller stor rink. Ja. Vilka SHL-lagen till liten rink, då blir det annan typ av spel och det tror jag, men skickar de till stor rink då skulle de få, det här Sharks-laget skulle få stora problem då. Alltså, om vi vänder på det glädjande är ju att William Eklund och Fabian Zetterlund får ju spela med Hertel i toppkedja. Så för deras utveckling är det bra, som Håkan var inne på, han avgjorde mot Flyers, sköt ett direktskott där mellan benen på Samuel Ersson i målet. Så nu har de ju något att bygga på och Mike Greer, GM:en, jag hörde på en podcast där bortifrån, hade varit inne i omklädningsrummet och pratat med laget som det brukar hända när det går kräftgång och sagt att det finns några saker som inte är förhandlingsbara, och det är ju attityden. Och
a lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Med det, alltså den arbetsmoral att man verkligen ger allt varje kväll, även om vi kommer möta lag som på pappret är bättre, så det får inte se ut så här som det gjorde när de släppte in 10 mål 2 matcher i rad eller vad det var. Så att, det verkar ju ha fått en positiv effekt i alla fall, att de, och har ju någonting att bygga på nu. Och, men som sagt, det riskerar ju. Jag var inne och kollade, 82 matchers säsong, så är det sämsta är ju vad Atlanta Thrashers hade 99-0-0. Då hade de 39 poäng.
Oj.
Och det är faktiskt, sen har det varit sämre resultat. Sharks med fler har sämre, men då har det inte varit 82 matcher. Men över en 82 matchers grundserie som det är nu, då är 39 poäng så att säga bottenrekordet. Och mycket talar det väl tyvärr för att det kommer att bli det sämre än det.
Det är ju ett antal av alla de här poddarna och experter mot en och en analytiker någonting som pratar om att faktiskt det här San Jose som de har sett de första 10 matcherna nu, det är faktiskt så illa att det finns AHL-lag som är bättre än vad de är tippar om. Och det säger väl relativt mycket om kvaliteten på det San Jose-laget för tillfället.
Nej, så är det. Vi spänner bågen och blickar lite utåt mot NHL igen. Vi kommer prata om SHL och lite om hockeyallsvenskan alldeles strax också, men vi måste ju stanna vid det att det har kommit fram nya anklagelser kring Chicago-ledaren, dåvarande ledaren Brad Aldrich. Det var ju något som drog igång och som verkligen tog spinn för något år sedan. Erik, du har ju skrivit en bok egentligen på grund av att detta skedde i Chicago, om man ska vara krass. Och nu kommer det nya anklagelser mot Brad Aldrich, en ny spelare som har stämt Chicago Blackhawks. Vad känner du över det här, att det aldrig tar slut?
Nummer ett så känner jag ju fruktansvärt för den spelare som utsattes av den här vidriga maktmissbrukaren Aldrich, som på grund av sin maktposition våldtog och sexuellt utnyttjade spelare i beroendeställning. Det är ju fruktansvärt, och hoppas verkligen att han får hjälp och får upprättelse, alltså genom att ytterligare straff mot den här Aldrich. Men det som är viktigt att förstå, det har ju inte alla förstått ännu, har jag märkt, att det är viktigt att folk vågar berätta och prata. Tystnaden skyddar förövarna och sviker offren. Nu har jag sagt det så många gånger, så det är jätteviktigt att när maktmissbrukare utnyttjar sin position mot folk i beroendeställning och gör kriminella saker, att det kommer fram. Det är därför det var så bra att spelarna vågar berätta vad Mike Babcock gjorde nu när han kom tillbaka i maktposition, att de vågade berätta och prata. Så den typen av Babcock-beteende, inte, det finns ingen plats för det längre i hockeyn. Bort med sån skit. Och det är samma här, det här är ju 13 år sedan. Men när du blir utsatt för den här typen av maktmissbruk, och framförallt när det är övergrepp, sådana här grova övergrepp som Aldrich gjorde mot Kyle Beach och verkar ha gjort på den här killen, då är det så mycket skam att berätta. Så det var därför jag valde att skriva en bok och säga, våga prata, berätta, det finns hjälp att få. Och återigen, jag blir alltid berörd när jag pratar om det, för att jag får fortfarande till mig, du förstör för hockeyn som pratar om sådana här saker. Nej, jag förstör inte för hockeyn. Jag vill hjälpa hockeyn att få bort förövare och maktmissbrukare. Förstår ni skillnaden? Är du med? Jag förstör för förövare. Ja, jag försvårar för maktmissbrukare genom att våga prata. Och jag välkomnar att den här personen som har utsatts vågar prata, vågar anmäla, så att den här typen av vidrigt jävla maktmissbruksbeteende kan försvinna från den här sporten som vi älskar. För är man i hockey, då ska man bli respektfullt bemött. Det ska vara regler och ramar så att man inte behöver utsättas för sånt här. Och blir man utsatt, då ska man våga prata och få hjälp. Det återigen så blir jag, pulsen går upp i 180.
Ja, men jag förstår det. Men ja. Jag blir också sådär lite förvånad och lite irriterad såklart när du säger att vissa säger att du förstör för hockeyn. Nu är det ju hockeyn för att du har arbetat med hockey, men detta är ju ett problem inom idrotten. Jag förstår inte riktigt vad de menar.
Men de menar, prata bara gott. Prata bara gott. Och alla som känner mig, jag pratar 99% gott om hockey. Jag vill att alla tjejer och killar ska börja spela hockey. Jag älskar den här sporten, men då... Och ska vi inte ha plats för såna här jävla skitbeteenden i omklädningsrum och utanför isen. Och det är det. Och det här har ju egentligen ingenting med hockeyn att göra. Det här har ju om beteenden utanför att göra. Och jag vill att vi idrotter, det är fan viktigare än någonsin, att vi står för riktigt bra värderingar och lär ungdomar och barn att ta ansvar, att vara respektfulla mot varandra utanför i omklädningsrum. När det ser ut som det gör i andra sektorer av samhället, så blir ju föreningslivet viktigare än någonsin. Och jag säger den sista gång. Våga prata om du blir utsatt. Låt inte maktmissbrukarna skrämma till tystnad när vi pratar inom idrotten, där det ska vara värme, respekt och en miljö där man ska känna sig trygg.
Ja, det är 100%, och det är brottsliga handlingar också. Om man bara stannar vid det här fallet, så är det klart att Chicago kommer åka på att betala ännu mer här nu, Håkan.
Ja, det är en väl som sagt. Men det var lite, vi pratade tidigare om Otto här, att de har varit lite i kylan och fått lite bestraffningar runt omkring. Och det här caset med Chicago har ju då ofta dragits upp som en motpol. Det vill säga, varför bestraffas Otta på det här sättet relativt hårt, när man i perspektivet har sett den här hela historien med alla de vittnesmål och alla de konsekvenser som det var för enstaka personer. Och Chicago har klarat sig egentligen rätt så smärtfritt igenom den här processen när det gäller liksom de bestraffningar som Otta har fått. Och det är många som har väntat på att dra upp Chicago-historien och andra saker också ifrån det som från NHL så att säga, har silats mellan fingrarna, och sen då vissa saker tagits upp när de har passat. Så att konsekvensmässigt tror jag det här kommer att rulla vidare ett bra tag nu. Vi kommer nog att se fler saker som dyker upp i om det är Chicago eller i andra klubbar, men många i ledningarna i respektive NHL-klubbar, och där ska vi säga att det är rätt starka personer som sitter, det är ju privata ägare som är företagsledare och jurister och allt vad de är inkopplade, så att det är många som sitter och tittar och följer det här just för hur Batman och Daly handskas med de här situationerna nu, för att det kommer vara viktigt för deras vidare arbeten med det här. Nu har de avtal på flera år, jag tror Batman sitter på en 5-6 år till på sitt commissionerjobb där, men det är många som är missnöjda med NHL just i den frågan till hur Chicago har inom situationstecken kommit undan relativt lindrigt. Medan då i det här fallet Andauer, som har varit inne i hockeyn rätt länge i andra småklubbar och i Montreal till exempel, har en rätt så bra kontaktyta ute runt i klubbarna. Hur han då blir smält på fingrarna som ny ägare och får ta konsekvenserna av NHLs förfarande här. Så att Det här är enstaka situationer som är hemska för de inblandade. Men i det stora hela så är det här på något vänster. Det börjar hända någonting, och det pyr lite under ytan hos ägarna gentemot NHLs administration i sig. Hur de tar sig an sådana här saker och hur de är kanske inte rättvisa över det hela perspektivet. Så att av den anledningen så tror jag att det här är inte riktigt, det är inte slut på som vi kallar de skandalerna i NHL.
Nej, och det är speciellt där borta också med tanke på ligan och ägarna, hur det är uppbyggt. Det är så annorlunda mot jämfört med hemma i Sverige, där det är fortfarande föreningar och medlemmarna som äger allting. Det blir ju på ett helt annat sätt där borta, och konsekvenserna blir ju mycket, mycket tyngre också. Det blir högintressant att följa det, och man blir bedrövad när det kommer upp ett nytt sånt här fall i Chicago och såren bara rivs upp och nyår, och har någonting hänt så är det klart att man vill se att någon straffas för det också. Det är för jäkligt. Jag instämmer i allt du säger där också, Erik. Var aldrig tyst, utan stå upp för det. Idrotten är det viktigaste vi har. Man ser det så väl nu när man jobbar som idrottsledare här också. Hur jäkla tufft det är där ute för alla kids på alla möjliga vis. Det säljs knark utanför idrottshallar. Det kommer mejl om det, och det är folk som blir misshandlade när de lämnar träning och allt möjligt. Det är så tufft klimat så att vi kan inte riktigt förstå, om man relaterar ut hur man hade det själv när man växte upp. Det är en helt ny värld ute, och den är fasen inte ljus alltså. Så att, ja, näven i bordet. Idrotten måste bli ett andningshål, och den goda kraften ska ju segra till slut. Vi får hoppas på det i alla fall. Ska vi prata lite ishockey också? Ner på isen, det vi älskar. Och ja. Åka tillbaka lite mot de svenska arenorna och stanna till lite då i högsta ligan. I SHL. Erik, du var ju på plats utsänd för Viaplay Hockey Podcast att bevaka bästa laget just nu, Färjestad. Vad såg du?
Ja, det var väldigt härligt. Det som idrott ska vara. Det var kärlek, och det var en enorm stämning. Det var ju i stort sett lapp och luckan där i Löbers arena. Det var ett riktigt toppmöte. Det var ett av de två i tabellen då, Färjestad mot Luleå. Det som värmer mig och hela min familj, eller Yvonne och Jonte också, som också var med och tittade, är ju att det jag upplevde de åren jag jobbade där, att det var sån drag runt hockeyn, och det var massor med barn och ungdomar med Färjestad mössor och kepsa på oss ute på stan och så. Det är den känslan som är nu, att det är extremt positiva vindar runt hockeyn med all rätt, med framgångarna. Det blev SM-guld för 2 år sedan, och nu är det ju verkligen laget att slå i tabellen, och vi har pratat om det tidigare hur imponerande Rickard Wallins lagbygge är, för de är ju så stabila, och den där matchen som på förhand tänkte man det kommer bli en jämnmatch, kanske en förlängning eller 1-1 eller 2-2, det var pang-pang, så var det 2-0 efter 40 sekunder och Färjestad ryckte till 5-0 innan Luleå började reducera, och det blev 7-3 till slut. Men att gå på hockey live, det är något speciellt. Och sen såklart för mig att träffa Valle, hälsa så jättemycket till er, och Per Åslund som har gjort 400 poäng nu här om veckan i SHL, och Peppe Lund och ett gäng med spelare. Masken, målvaktstränaren, fick jag följa med en dag också och titta hur han jobbar med Carl Lindbom där. Och Max Legacy, det var också väldigt imponerande, på tal om att allting utvecklas.
Ja, hur har det förändrats?
Ja, de tekniska möjligheter han har nu som videocoach och målvaktstränare är ju enorma jämfört med bara 2014 när jag lämnade Färjestad och började jobba med er istället. Alltså, direkt efter matchen så har han ju allting taggat och klart via Sportlogic. Och de har också några andra program som gör att jag kunde ju sitta i timtals för att ta ut videoklipp både på vårt eget spel och på motståndaren när jag skulle scouta dem. Det är redan klart med hjälp av Sportlogic och andra program. Och det är det som gör att allting effektiviseras. Och vill han analysera Carl Lindbom, då har han 7 olika kameravinklar som han kan... Så att det är nästan tur att det inte fanns på min tid. För jag hade ju... Jag hade ju liksom försvunnit ner i ett kaninhål där och försökt analysera Monsters räddningar från 7 olika vinklar. Men som sagt, Masken gör det jättebra med Carl. Och, alltså, vi har ju pratat om Carl Lindbom, och Håkan känner ju honom väl sedan Djurgårdstiden. Han bara fortsätter att imponera och ska ju till och med nu välförtjänt spela i Tre Kronor här i Karjala Cup. Både han och Linus Söderström. Men summa summarum, livehockey i Karlstad just nu, Sveriges bästa hockeyklubb, och det de gör imponerande och väldigt häftigt att se den här energin och den här festen som det är runt varje match där i Löbers Arena.
Vad tror du om det, Håkan? Alltså, nu är det inget som säger att det är laget som skuttar hem SHL vinner SM-guld. Det vet vi hur komplicerat det är. Men vad är din känsla över Färjestads position jämfört med de andra topplagen, om du bara stannar där?
Färjestad är ju redan nu så att säga ett färdigt lag för slutspel. Och då tror jag att det är en tabellposition, utan de har de spelarna för att vinna ett SM. De har en toppmålvakt, de har en bra bränd på backarna där kanske inte de nyligen till exempel har kanske kommit tillbaka riktigt som de hade förväntat sig. De får kanske inte tillbaka Wikstrand heller överhuvudtaget, men de har en så bra, jämn, stor, stark fysiskt tung försvarsformation. Sen har de en handfans besättning, om man får kalla det så, för det är det ju verkligen. Det är ett stort, tungt, rutinerat, välmeriterat, vuxet anfall som egentligen inte saknar någon form av spelartyp. Du har snabbskrinare, du har tekniker, du har powerplay-specialister, du har små skickliga spelskickliga centrar, du har stora, tunga spelskickliga centrar, du har målskyttar. Så de är ett färdigt lag redan som egentligen inte behöver bry sig om den här deadline när du måste köpa in nya spelare, så vi inte får någon skada på de här nyckelpjäserna. Men det som jag tycker Färjestad måste lyfta fram lite för, det är att de har lyckats vända en rätt så oroande trend som man hade, är det 3-4 år sedan kanske? Det kan vara kortare tid också. När man hade problem med just relationen med publiken. Det var inte alls så mycket folk på matcher. Det var rätt så mycket gnäll om hur det såg ut på den här berömda ståplatsen bakom ovanför omklädningsrummen och liknande, som sagt. Så att de har lyckats vända den situationen också till ett väldigt positivt arbete. Och det är någonting som många klubbar har satt in väldigt mycket resurser på i SHL och i Hockeyallsvenskan. För inte vissa av klubbarna från SHL är nere i Hockeyallsvenskan, jag nämner ingen namn. Men, och det arbetet tycker jag man ser frukten av nu, både i SHL och i Hockeyallsvenskan till stor del sagt, för det är väldigt, väldigt mycket drag på läktarna i SHL och i Hockeyallsvenskan. Det går upp det, och det kommer av att man gör ett jäkla bra jobb marknadsmässigt eller relationsmässigt med sina supporterklubbar och får ett engagemang från dem då, som egentligen blir då, som sagt, ett spegelvänt beteende gentemot spelarna. Spelarna uppskattar publiken, publiken uppskattar det spelarna gör, och så bygger man en bra kemi och får en väldigt bra stämning på matcherna. Så att det jobbet tycker jag är väldigt bra gjort från SHL och från Hockeyallsvenskan.
Ja, och det är det som familjen Färjestad känner ju alla till från utsidan, men det är det man känner igen, just alla känner att man gör det tillsammans, och det är ju fansen, spelarna, ledarna, hela föreningen, alla som jobbar runt klubben, men även de som, alltså i kranskommunerna, det är den här vi-känslan som är väldigt imponerande. Och du nämnde Magnus Nygren, som ju, han växte ju upp och stod där på ståplats och hoppade och tjoade, och nu tillbaka, och även han gör ett halvt poäng i snitt per match, han gjort 8 poäng på 16 matcher nu, men hans trygghet och det han står för med den här varma personligheten som är väldigt viktig just i det här relationsbyggandet också, och dessutom de här kvaliteterna han har med sitt första pass och sitt hot till powerplay som är, med sitt skott som öppnar upp för andra, och sen Nygård med sin fart, också väldigt intressant att se hur de, alltså mycket ödmjukhet. Vi känner ju Rickard Wallin väl, och vi vet ju att ja, men han vill ju stå på torget igen och vinna ytterligare ett guld med Färjestad. Men då kommer det ju krävas ödmjukhet att i mörka november nu att fortsätta. Även fast man spelar COL som kommer ta på krafterna. Det har man en väldigt bred trupp för att kunna hantera. Men sen gäller det att vara som bäst när det gäller som mest. Och det är ju mycket också hur man lyckas hålla spelarna friska och krya. För ska vi gå tillbaka till Edmonton, Nygårds gamla klubb. Både Ekholm och McDavid dras ju med skador och är ganska tydligt hämmad i sitt spel. Det har man ju inte råd med när man ska vinna de viktigaste hockeymatcherna. Så förhoppningsvis, för alla som håller på Färjestad, så kan de hålla sig pigga och krya när det väl ska avgöras framåt vårkanten.
Är det laget i ditt hjärta nu, Erik? Färjestad?
Ja, det var intressant. Vi pratade om det när vi var där. Alltså, Luleå som jag fick sån enorm fostran i, och Boden såklart, i hela mina 25 första levnadsår. Det är ju, finns ju alltid i mitt hjärta. Och sen även Rögle som lät mig börja vara coach och hade väldigt fina år tillsammans med, år med Gunnar Persson och Kenny Jönsson och Roger Melin var ju här också. Det var ju väldigt roliga år. Så det är också mitt hjärta. Men sen är det Färjestad. Jobba dygnet runt i 8 år och bli en del av den här familjen. Det är ju, det är såklart något som är enormt stort. Och sen alltid bli så varmt välkomna när man kommer dit. Det betyder också mycket. Träffa Micke Johansson nu och Tollefsen som jobbar med J20-laget. Holtet jobbar med J18. Gör ett kanonjobb där. Så det är intressant att ta vara på de här spelarna som har hjärta för Färjestad. Men också enormt mycket erfarenhet för att fostra nya oslipade diamanter. Jack Berglund till exempel, son till Christian Berglund. Hans son där spelar J20 och gör det väldigt bra, också med juniorlandslaget. Så den här hockeyn är ju ganska liten ibland. Men när man väl jobbar hårt och får hjärta, så man kan ju ha hjärtat på flera ställen. Och en som har verkligen hjärtat verkar för Färjestad nu, det är ju Tomášek. Wallin lyckades ju skriva 2 år till med honom. Den här trollgubben, tjeckiska trollgubben som har gjort det väldigt bra, 12 poäng på 16 matcher. Han stannar också i Karlstad några år till. Så det finns mycket att glädjas åt. Men
som ja, sagt, det är väldigt bra. Du skulle kunna ha en egen podcast där du bara kör, Erik. Så...
Ursäkta att jag pratar för mycket. Nu ska jag vara tyst.
Ja, men det är roligt. Jack Berglund, han var faktiskt med på bänken första matchen i seniorlaget för Färjestad när jag gjorde COL på Viaplay. Han fick inte spela något byte där, men jag läste på om honom. Och hockeyfamiljen Berglund är intressant med Christian och Karl. Och sen är det ju farbror Daniel Berglund också, ja, som vi jobbar med på Viaplay. Och det är en stor kille den här Jack Berglund. Det ska bli väldigt intressant att följa honom. Han lär väl spela JVM om något år också, antar jag. Bara en reflektion med SHL. Tvåan, Växjö Lakers har 28 poäng och spelat 17 matcher. Tittar man ner på 10:e plats så ligger Leksand där. De har spelat 16 matcher och har 25 poäng. Så det skiljer 3 poäng och då har vissa lag en match i hand också. Så att det kan studsa upp och ner där. Det kommer bli en helt galen säsong i SHL den här säsongen. Det tycker vi är roligt. Men vi uppskattar ju även hockeyallsvenskan. Kanske inte i dagsläget för dig, Håkan, men nu vann ni senast och då sjöng du på Twitter också. Det är X som det nu heter. Det tycker vi är roligt. Men vad är det som hände i Djurgården nu där Garpenlöv fick gå? Vad vet du?
Jag är lyckligt ovetande faktiskt. Jag kan skylla på så att säga att jag är fortfarande i lite narkos hangover och så sagt. Men
jag duckar.
Jag har faktiskt... Jag har hållit utanför det där. Det som jag har sagt att jag har aldrig... Jag har inte haft det sker med Djurgården de sista 3, 4, 5 säsongerna. Och det kommer också så att bor man som jag gör i Oslo och jobbar och på tv och allting så finns det inte möjlighet att engagera sig på de 110% som man egentligen måste göra om man ska hålla på med det här. För att det kräver så sagt, och det kräver så att säga kanske lite större organisation i Djurgården för tillfället. Man har ju varit tvungen att banta ner den rätt rent efter en sån måttens sätt. Och sen har man det där den lilla storstadssyndromet som man får kalla som AIK har gått igenom med stålbad genom åren. Att, visst, man producerar, som vi såg i TV-pucken alldeles nyligen, enormt med talanger. Otroligt skickliga spelare. Vi har ju nämnt dem där Lindbom här alldeles nyss. Du kan ju fortsätta med Läckermäck och allt vad som har försvunnit från Djurgården den här säsongen, som sagt. Men man klarar inte att behålla de här spelarna de viktiga år där med 20, 21, 22, 23 år gamla och skador så att säga, ge lite tillbaka av hela den utbildningen man får. Och där är det storstadsklubbarna i flera städer som har problem, men framför allt i Stockholm. Så att där är den lilla springande punkten, tror jag, både vid Djurgården och AIK, man ska komma tillbaka till finrummet, att de måste lära sig ta hand om de här spelarna på ett bättre sätt än vad andra klubbar kan erbjuda dem i villkorsmässigt när de går upp. Och det stora problemet är ju i det läget idag att den sportsliga utmaningen med att ligga i hockeyallsvenskan kontra att spela i SHL är det som kanske är avgörande för våra unga spelare. För de tycker inte att parva i hockeyallsvenskan, som många tror jag uttrycker, ger den riktiga utmaningen på vägen till NHL, som nu är i slutet i nya målet för annat. Så att där är väl utmaningen som sagt. Sen personalen, ja, vem som ska leda vem under vissa tillfällen, Garpen, Ragge, nu som fick sparken och liknande som sagt. Ja. Det är ju sånt där som man måste känna av i gruppen eller i vad man har egentligen i egna leden också. För att jag tror att det kan vara rätt viktigt då. Om man inte har kapaciteten eller de människorna i den egna omgivningen, att man måste ju våga titta utanför och hitta rätt människor som kan gå och klara de villkoren som finns i Stockholm för tillfället och driva en klubb.
Men det är klart.
Det är ett jäkla problem.
Ja, men det du är inne på det också. Vi hade ju Anton Blomqvist, AIK-tränaren, som gäst i NHL-studion för ett par veckor sedan. Och vi gick och pratade om det när vi hade parkerat bilarna faktiskt på väg till studion. Att det är en helt annan sak att träna de här stora klubbarna, de här tunga varumärkena. För jag menar, även fast det inte är många tusen, knappt tusen ibland på AIKs matcher, så är det ju jäkligt många som kan sitta vid tangentbordet och bry sig. Där är det ju flera tusen. Ja. Så du får ju en helt annan kravbild på dig där. Men jag antar nu, Håkan, när du har varit hemma och återhämtat dig så som du gör, återhämta dig fortfarande, att du har funderat över ett drömnamn till Djurgården. Då. Vem skulle det vara? Nu blev det ju inte Säcken.
Nej, men och det är lite där du har ett syndrom, tror jag, kanske lite i Djurgården. Va? Att man tittar ju rätt, alltså det är lite sådär navelbeskådande. Man tittar inåt i organisationen. Vad har vi? Vad har vi för gamla spelare? Djurgården har varit ett stort lag under den tiden, och många av mina gamla kompisar är ju tränare och allting. Och tittar du då i Leksand så finns det Djurgårdstränare, det finns i Örebro, finns det Djurgårdstränare. Du har folk nere i Europa som har Djurgårdsanknytning och allting. Så att det finns väldigt mycket folk att titta på, så att säga. Men det är återigen så, då kommer man tillbaka till det här, att man tittar på historien, man ska få tillbaka det som sitter i väggar och allting sånt här. Det kanske inte är så enkelt att lösningen är där, utan du kanske måste gå ut och titta vad du egentligen behöver för tränare och vad du behöver för personlighet som kan leda Djurgården i 3, 4, 5 år. För att det är ingen quick fix det här, utan du måste ha perspektiv, och då måste du också ha folk som orkar lägga ner tiden, kraften och kunskapen för att bygga om det här. För det måste man ju faktiskt säga, det är lite ändå ända, så då börjar de alltså rebuild, som man säger. Och det är här i Sverige så måste de klubbar som går ner i hockeyallsvenskan, de måste bygga om också. Och det är inte så himla enkelt. Titta på HB, det som hade pengarna och kapaciteten. Djurgården har inte pengarna kanske på samma sätt. De finns lite längre bak i periferin där, som man kan hitta någon där de behövs. Men framförallt så har man inte de fysiska förutsättningarna att erbjuda de villkor som man har med närheten till arenor, träningsmöjligheter för ungdomar och allting sånt där. Så att jag tror att Djurgården måste titta lite perspektivmässigt på vad skiljer dem från klubbar förut. Sveriges Djurgården ledde utvecklingen på 80-90-talet, skulle jag vilja påstå. Djurgården ledde utvecklingen i socker i Sverige. Det gör man inte längre. Och man kanske lever kvar i den historien lite och tror lite. Så att kommer man ifrån det och har lite bättre seende på världsbilden, så då är det ett steg på vägen, tror jag.
Ja, de har ju en...
Erik?
De hade ju en kille som hade precis det du säger nu, Håkan, och det är ju Robban Olsson. Det var ju i historiskt tillbakablick, var det ju enorm miss av Joakim Eriksson, dåvarande sportchefen, att inte skriva honom och ha den kontinuiteten på tränarsidan. Istället tog man in Barry Smith, och därefter har det ju blivit riktig pannkaka. Och just nu är det då Micke Håkansson som tillsammans med Martin Linder Öst, då J20-tränaren, och Fredrik Micko, målvaktstränaren. Det är de tre som leder Djurgården, som ju tog en viktig seger då.
Micke
Holmqvist, ja, förlåt. Förlåt, jag...
Micke i Bärnan, va?
Ja, precis. Så att det är Micke Holmqvist och Linder Öst och Fredrik Micko. Men jag satt och kollade på matchen igår mot Tingsryd, där de låg under men lyckades bryta tillbaka och vinna. Det är väldigt viktigt att få vind i seglen och någonting att tro på. Så att på det sättet finns det ju någonting att bygga på där. Men det är en lång väg tillbaka. Men tar man sig bara in, alltså tar de sig in till slutspelet, ja, men då spelar det ingen roll. Får man möta Djurgården eller något topplag direkt och Brynäs eller någonting, ja, men då är det lika bra att ta tjuren vid hornen på en gång, så att säga. Så att det är långt ifrån över, men det är väldigt mycket som ska komma till rätta. Men det var intressant vad han sa, Micke, att det handlar väldigt mycket om att få spelarna att slappna av, att de har varit för spända Ja, och det är också intressant, jag pratade om det förut, att ibland ser de håglösa ut, att de inte tar i spelarna, ja, men det är ofta för att man är väldigt rädd. Rädd för att göra misstag och åker och fundera på grejer istället för att bara agera på instinkt och det man kan. Så att, spännande att följa ditt lag Håkan, vad som händer nu närmaste veckorna.
Och allt intressant är som sker på isen. Jag är också sådär nyfiken på det som sker utanför, hur det gick till här nu när det var som värst och de var ju på väg att förlora mot BIK Karlskoga. Och sen så cirkulerade ju uppgifterna ut om att det hade varit ett jättebråk i Djurgårdens omklädningsrum med ledande spelare som nästan hade kommit i handgemäng med coach Garpenlöv. Mm. Hur var det egentligen? De där uppgifterna kom ut till Sportbladet, var det som var först med det? Och så blev det ju en stor sak och en tung grej och spädde ju på allting också. Det visar lite hur det fungerar, det här kretsloppet, hur allting bara går runt. Och sen några dagar senare säger inte jag att det här berodde på att Garpenlöv fick gå till slut, men hade säkert en inverkan också. Så media figurerar ju som en liten bricka i spelet också när tuffa beslut ska tas. Enligt våra uppgifter så var det inte så mycket bråk i omklädningsrummet, eller hur Erik?
Men för att säga en sak, jag vill ju att sådana där saker ska man ju sköta internt. Alltså det här är ju typen av, det är väldigt ovanligt att det blir liksom nästan handgemäng och bråk inför hela gruppen tränare och spelare. Det är ovanligt. Däremot att det blir heta diskussioner inom lyckta dörrar ibland, spelarrådet tillsammans med tränare eller kapten med tränare eller spelare till tränare. Det är ju inte alls ovanligt, men just att det sker inför hela laget, det är ju ovanligt. Men sånt där sköter man ju internt normalt. Sånt ska ju inte sippra ut, och att det sipprar ut är ju inte heller ett bra tecken, tycker jag. Jag vill bara säga det. Och det här ska ju inte förväxlas med sånt när det sker kriminella handlingar.
Nej, nej.
När det sker övergrepp, det är ju någon helt annan. De sakerna måste ju komma ut. Men såna här typer av grejer, det ska man ju hålla i omklädningsrummet.
Jo, men
du förstår vad jag menar.
Ja, men det är lite det jag spekulerar om. Det här vill man ju inte hålla i omklädningsrummet också. Det känns ju som att det var kanske några som ville att det här skulle komma ut då, för att det skulle rulla på ännu mer. Sätta
press, ja, exakt.
Exakt. Så att det blir lite sånt. Jag vet inte om du har någon åsikt om det, Håkan?
Nej, men det är ju som du säger, att är det så att man hade hållit just om det, what happened in Vegas stays in Vegas, den typen av, då hade ju det här siffror ut, va? Så att det är någon som då använder media för ett eller annat syfte. Och sen om det är så att säga i motståndarlaget, för att vi vet ju själv i korridorerna i Karlskoga, där är det mycket folk, va? Och det hörs på det ena och andra i de korridorerna. Så att det finns så många möjligheter till det här. Summa summarum är i alla fall att jag vet ju att Garpen är rätt så tjockskallig när det gäller sin genomförande. Klart är det flera personer då inom, i laget som är lika tjockskalliga och har andra idéer, så då blir det såna här clasher. Och summa summarum, de Garpens tid och Raggis tid gick, de klarade inte de villkor som ständes då, kanske från inifrån laget eller ifrån externt och till och med i styrelse eller supportrar. Så att det här är klass och sanningen. Det är en prestationssport vi sysslar med när man hamnar i hockeyallsvenskan med SHL, och då är det bara resultat som räknas.
Du vet ju, det är uppenbart nu, Garpenlöv, det blev inga bra, jätteduktig team manager, kanonbra assisterande coach vad jag har hört, men som huvudtränare har han ju inte gjort resultat, och nu får han gå här också. Det min fråga till dig är, nu har man flera, man har väl Fagervall också man betalar lön till, och så betalar man Garpenlöv lön, och så betalar man, alltså det är flera man betalar lön. Vad tror du om att fortsätta gå med Mikael Holmqvist, som ju känner många av spelarna från juniortiden, han var där och har fått en bra start. Kan det vara en tänkbar lösning att han får styra skeppet nu, Holmqvist?
Det har jag faktiskt väldigt svårt att svara på, för jag känner vad Holmqvist är, så gammal spelare, så jag har lite koll på honom som tränare i det fallet, och jag har svårt att säga att han liksom har haft så mycket att säga till om. När Raggi och Garpen har jobbat ihop på andra nivåer också, så jag kommer in, så det blir lite 50 hjulet under vagn, så att det kan vara lite uppfriskande, tror jag, för laget, och får man en positiv reaktion på det här, så kan det funka definitivt den här säsongen ut. Men jag tror att man ska vara väldigt noggrann i Djurgården med att sätta lite på lite längre perspektiv, och framförallt när man har så trång organisation som man har nu. Jag tror att alltså, stoppen har varit 7-8 titlar. Man måste ju ha ett A4 nästan som visitkort om man ska få bara titlar. Sen det gäller att bygga en organisation så kan vi liksom dra det här framåt i femårsplan i alla fall. Kör en lite gammalt kommuniststuk, va? Kör en femårsplan på det, för att det tror jag man behöver.
Bengan Örnqvist då, i det med honom som assisterade, han är ju team consultant står det här på Elite Prospects. Han har ju varit med lite och träning här.
Man har ett advisory project, men vad Bengan i Sverige och lirade senast till Erik?
Nej, men det, jag bara undrar. Alltså,
jag kan hjälpa din klubb.
Men han är ju med nu på isen med Tre Kronor. Sam Hallam är ju med nu.
Erik, här, du måste ha någon som jobbar 50 timmar i veckan på dåliga tider i helgen. Du ska följa juniorlaget, du ska se till vad finns det för spelare, vad ska du bygga för organisation, vilka har kontakt med politiker. Alltså det är en djungel när du ska ha arbetsuppgift i en klubb som Djurgården i Stockholm, vad du ska ha för upptag. Bägge är en bra solbränn, har en rätt så fel plånbok. Jag är inte säker på att han jobbar alla helger i veckan, eller alla helger i månaden ska jag säga. Så att, visst, det är ett jättebra namn om man ska lyssna på vad Bengan säger, med kontakten med Hockeyallsvenskan och svensk politik och allt det sånt där. Det är inte helt säkert vad Bengan har för tillfället.
Nej, fortsättning följer där. Häftigt att han hänger med Tre Kronor. Han var lite sugen på det själv, tror jag, så det var han som kontaktade ledningen i Tre Kronor, vad jag har hört där, Bengan Hörnqvist, för att han ville se hur det fungerar och kanske vill utbilda sig till. Ja, men det är högt intressant, och det är en Hockeyallsvenska som ju toppas av Björklund och Brynäs som vi pratade om i förra veckan. AIK som har smugit upp till en tredje plats, men det är väldigt jämnt där bakom också, precis som det är i SHL. Vi har inte kommit så långt in i de här säsongerna. Det har vi inte gjort i NHL heller, men där laddar vi då för en NHL-vecka. Blir det ju nästan ett veckoslut i alla fall i Globen. Avicii Arena, torsdag, fredag, lördag, söndag nästa vecka. Men det blir NHL-studio också med mötet mellan Florida och Chicago på söndag. Det kittlar lite tycker jag. Erik och Valentina sitter i studion, Jonathan Lindqvist reporter, och så är det ju Holmgren och Jakob Josefsson som kommenterar. Du får vänta lite till, Håkan, vi väntar på din comeback.
Jag tror jag sparar mig till helgen efteråt. Jag käkar bara höga smörjbröd, som man säger. Jag går bara på smörgåsbordet. Där är vanlig gricklunch på helgerna. Då hoppar jag över.
Ja, men det är bra när du kommer.
Jag kör med Rolls Royce, ja.
När du kommer där i slutet av november och julborden börjar. Så att det blir perfekt för dig, direktören. Det är bara gott att göra. Erik?
Ja.
Vi ska självklart avsluta med vår tradition också. Vi har ju haft Jack Juice som etta på de två senaste världsrankingarna i Viaplay Hockey Podcast. Jag är rätt övertygad om att han inte är kvar där med tanke på skadan.
Ja, tyvärr. Han får rehabba sin överkroppsskada där han dundrade in i sargen. Så god bättring till honom. Men jag gör en rokad. Lite för att hylla schackfilmen Queen's Gambit, den här serien. Det är ett serietips för er som inte har sett den. Vid sidan av The Journey då med Börje Salming som kommer snart. Queen Hughes tar plats på listan. Han är ju glödhet. Han har gjort 12 poäng senaste 4 matcher, Vancouver-backen, och är ju Norris-kandidat nu som bäste back i grundserien. Han är på 5:e plats och precis före där Thatcher Demko. Han har varit som en vägg, 94,8%. Han räddar 1,5 mål per match över förväntad till sitt Vancouver. Mattias Nordström hyllade honom också när vi pratade lite i NHL-studion senast, och då vet man att en målvakt har varit bra när magister Nordström hyllar. Sen har vi då topp 3, och nu är det offensiv flärd. Panarin, 20 poäng, kanonstart, gjort poäng i alla 12 matcher för sitt New York Rangers som går väldigt bra där på Manhattan. Hans landsman Nikita Kucherov, oj oj oj, toppar poängligan nu på 22 pinnar. Fått upp riktigt torrt krut tillsammans med bland annat Viktor Hedman som går mot en lysande säsong efter att ha lite tyngre i fjol. Men etta på listan, just nu världens bästa ishockeyspelare, Elias Pettersson. Poäng i 6 raka matcher. Han är Hart-kandidat, alltså mest värdefulla spelare i grundserien. Han är med i de diskussionerna. 6 mål och 15 assist från trollgubben från Ånge. Där har du världsranken, Niklas.
Härligt, en svensk värdsättare, det var länge sedan.
Ja, det var dags.
Ja, Det är härligt. Vi relaterar ju alltid till tennis. Jag bara sitter och funderar på vem som var den senaste svenska världsettan i tennis.
Var det Stefan Edberg?
Ja, kan Edberg.
Vi hade ju Villander 88, men frågan om Edberg tog det någon gång efter 90 när han vann Wimbledon. Det kan ha varit så, eller hur? Ja, jag får kolla upp det.
Söderling och de här var aldrig uppe etta.
Nej, inte etta kan de inte ha varit. Björkman var fyra, vet jag. Men Enqvist, Söderling, nej, inte världsett, det var de inte. Det dök upp lite andra bra spelare även tidigare också med Federer och Nadal och allt vad de heter.
Men alltså det, jag måste säga det, alltså Elias Pettersson tycker jag är fantastiskt bra. Alltså, men det är en spelare som går under radarn som ingen pratar överhuvudtaget om det, men som tar upp anfall på anfall allting. Så det är den här Kuzmenko som kommer från, lite från helt förra året. För jäkla bra. Så snacka om, alltså det är nästan en Panarin-kopia fast lite kantigare skulle jag vilja säga. Men jäkla skott och driv har han ner. Väldigt, väldigt orysk alltså. Så att den, och Mikael där också, den väldigt udda kedjan de har där i Vancouver. Det är för jäkla bra alltså.
Inte lätt att spela mot. På tal om tennis vill jag bara, vi får höra med Alexander Kronlund och Maria Strandlund Tomsvik. De har ju en podd som heter Tennis Pop. Som jag brukar lyssna på ibland. Det är rätt trevligt.
Hinner du med allting, Erik?
Och där...
Du lyssnar på tennis på det också, va?
Ja, men det är lite hyllning till dig också som var topp i Sverige i din ålder. Men du vet att jag älskar tennis ända sedan Villander vann som 17-åring.
Ja, det enda boken... Ja, jag har ett par böcker. Det är din bok och Mats Villanders bok som ligger framme här. Och sen ligger Börje Salming och Niklas Lidström också där i bokhögen. Bara en sån grej.
Ja, det är bra.
Ja. Du, vad trevligt det här var. Och intressant också då med tanke på nya hörlurar och att jag försvann. Jag tog en liten timeout där. Det är bättre i podcast. Jag ser ju inte mitt dåliga timeout-tecken utan jag sticker ändå. Och så kom jag tillbaka. Men jag tror att det funkade ändå. Vad känner ni? Ja, det var bättre. Har du podcasten lyft dig helt enkelt?
Skulle jag vilja säga.
Ja, jag vet. Livet är hårt.
Det blev lite att jag trodde att du var borta. Så jag och Håkan körde ju rätt mycket dialog bara vi två. Men det var så mycket att prata om. Men du är ovärderlig, Niklas.
Nej, det är ni som är experter, det är ni som ska höras och det är ni som ska synas, vilket ni kommer göra här i NHL-studion på söndag och sen då när det blir NHL-vecka i Avicii Arena. Välkomna då alla lyssnare och tittare när det handlar om tv-biten också. Tack så jättemycket, Erik, och tack så mycket, Håkan, och härligt att du är på gång igen, Håkan.
Kul att få komma tillbaka.
Du är en otrolig kämpa och förebild. Det var härligt att läsa om dig i Expressen där. Fantastiskt. Du är grym, Sörjan. Nu säger vi bara tack så mycket för den här veckan. Vi återkommer kanske nästa vecka. Annars kanske vi tar ett lite sent höstlov med podcasten. För det kommer vara ganska mycket att göra nästa vecka. Då har alltså vi om 2 veckor. Men då kommer ni se oss i rutan istället. Så på återhörande, alla podcastvänner, må bäst.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.